Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Skador och sjukdomar är en del av spelet och så kan det vara på ditt företag också. Via en bra sjukvårdsförsäkring kan du eller dina anställda vara snabbt på banan igen. Ta kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig att hitta rätt i försäkringsdjungeln. Vi finns på Östergatan 22 eller på vagen.se. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Ligan har det, Röglepodden har det inte. Välkomna! Ett uppehåll alltså. Hängde ni med där, Linus Hallin och Daniel Roth?
Ja.
Det var en mycket svår inledning.
Nej, den är klockren som alltid. Här vilar vi inte.
Nej, det gör vi inte. Själv heter jag Mattias Hjelm, men vi ska försöka göra en podd som är matig, fast det inte pågår några matcher i ligan.
Ja, vi funderade för någon dag sedan på vad vi skulle kunna tänkas prata om under det här uppehållet. Och nu står vi med en helt nerklottrad whiteboard-tavla framför oss med massa intressanta ämnen.
Ja, och jag gillar det som du kom upp med igår, Linus. Att vi sätter ihop våra laguppställningar. Ah, spännande. Vi får agera tränare, coacher. Det gillar jag.
Ja, det var en lyssnare som hörde av sig och gav detta som förslag att ja, men nu när Rögle då har folk iväg på JVM och också spelare som förväntas komma tillbaka från skador, hur bör man, eller skulle man kunna formera forwardsuppsättningen i omstarten mot Oskarshamn då på tisdag? Så vi har fnulat på detta, varsin uppställning, och vi har inte sett varandra, så om en stund så ska vi plocka upp detta och diskutera.
Det finns flera läsare som har hjälpt oss med, eller lyssnare som har hjälpt oss med en annan programpunkt. Kontraktsläget.
Ja, men det är bra.
Ska vi gå igenom?
Vi gillar det att ni hör av er, ger oss uppslag, tankar som vi kanske själva ibland missar i våra bubblor.
Roglepodden@hd.se. Välkomna.
Värt att påminnas. Var inte blyg, var inte blyg. Vi svenskar är ju så blyga, inte minst jag.
Precis.
Jag tänkte precis säga, du är undantaget igen.
Så är det med bjuv nu.
Ja, jag har faktiskt varit ute och letat efter hakan där, men jag har inte hittat den än.
Okej.
Men någon gång ska jag hitta den. Jag vet inte, är det där vi ska slå an durakkordet? Inte i bjuv alltså, men på våra uppställningar.
Dur, är det...
Ja, det är väldigt positivt.
Man gillar moll bättre.
Ja, det håller jag med om. Mollåtar är ju skönast i mina öron. Men dur är ändå det som får betecknas som glatt.
Men det är mest förluster och skador, så jag tänkte att det är kanske ett A-moll.
Det kan vara ett A-moll. Man kan också se det som att vi tycker det är roligt att få stå här och försöka ge er någonting. I den bemärkelsen tycker jag att det är dur.
Är maj själv? Ja visst.
Ja, men maj tycker jag klingar konstigt. Jag är inte så förtjust i. Varken maj eller dimmakord är mina grejer. Däremot
det här har vi aldrig pratat
om. Nej, det har vi inte. Linus, ska du vara med? Välkomna till musikpodden.
Ja, exakt.
Det här måste vi prata mycket mer om. Hej då, jag vill inte vara med längre.
Men tar vi oss tillbaka till det här nu då?
Jo, men Hjelm, innan vi går in på våra uppställningar kan vi väl belysa lite kring Rögles skadeläge nu. För tidigare har man just tappat hakan av hur många spelare Rögle har fått.
Snyggt, och Linus gör en sån här liksom seger.
Du får kanske förklara den.
Ja, det går inte. Man brukar ju lyfta upp händerna när man gör segertänket. Men du drog ner armarna.
Ja, det var en...
Som är på spåret, drog i bromsen.
Det var en bra övergång som jag funderar på medan ni står och pratar om musik. Men faktum är att jag har varit ute på en träning denna vecka, uppehållsveckan, när det har varit många borta, och kollat läget lite. Där finns ju bland annat en lång intervju ute på hd.se med Dennis Everberg där han talar ut om sin hjärnskakning. Nu vet man aldrig med sådana skador, men han berättar också att i sista matchen innan uppehållet mot Brynäs hemma så tog han beslutet dagen innan att avstå den och fortsätta träna på för fullt nu. Så det allra mesta talar ju för att Dennis Everberg kommer att spela mot Oskarshamn i omstarten om inget oförutsett händer där. Nils Höglander och Dominic Bock, vet ni, är iväg på junior-VM. Och sen så är då Craig Shearer på väg tillbaka backen. Skulle dock träna lite mer på egen hand. Mattias Sjögren, lagkaptenen, har ju gått in och börjat träna med laget. Så han är väl lite längre fram där. Så summa summarum, Sjögren, Everberg, Shearer kan Rögle få tillbaka. Höglander, Bock borta och då även Nick Sörensen högst sannolikt borta i omstarten också med hjärnskakning.
Och även de tre kronorspelarna väl...
Alltså
Lembristet, Daniel Saar och
precis, de är Niklas inte på någon skadelista, men de är iväg och det är ju Roman Will också iväg med Tjeckien och Arlen Esund iväg med Norge. Jag har säkert glömt någon, men det är ju jättemycket folk borta på Rögles träningar under den här veckan, men några fanns där och det fanns även läge då att kolla upp skadeläget. Så det är förutsättningarna när vi har satt ihop våra uppställningar, att då vi räknar inte med Nick Sörensen men vi räknar med Sjögren och Everberg.
Det är din övertygelse efter att ha varit och tittat på hur de tränar de två spelar mot Oskarshamn på tisdag, Sjögren och Everberg?
Inte min övertygelse, men alltså, så här, med tanke på skadan Everberg har haft med hjärnskakning så kan man ju aldrig vara övertygad om någonting. Speciellt inte med tanke på vad han sa i den intervjun, att det har varit mycket fram och tillbaka och han har liksom kommit till viktiga insikter längs vägen och så. Så det kan ju hända att man åker på ett bakslag. Men som det ser ut nu så tror jag absolut att Everberg spelar. Och Sjögren har ju också sagt att han har haft en uppsatt tidsplan hela tiden och det har varit omstarten. Och nu har han ju stegat träningen. Nu var det ett par dagar sedan jag var ute där, men vad jag har hört så har han inte drabbats av något bakslag. Så ja, summa summarum, det tror jag att de gör.
Ett snabbt stickspår på 30 sekunder. När man har hållit på att intervjua hockeyspelare i 15 år. 20. 15.
Så, du kan säga 15 till 20 år också.
Så tänker man på när jag läste intervjun med Dennis Everberg att det händer ibland att man skrattar för sig själv när man hör hur den liksom nyare generationen pratar. Vad sa han? Att jag tycker om att åka runt och vara lite skön med pucken.
Han ville vara skön med pucken, ja. Vad gjorde man på träklubbornas tid? Då var man inte skön med pucken. Då skulle man bara lappa iväg möget.
Kan säga att när man intervjuar, nu har jag väl knappt gjort det, men hans pappa, Palle Andersson, pratade inte riktigt om termen att han ville åka runt och vara skön med pucken. Men vi gillar det. Vi uppmuntrar språklig kreativitet.
Oh ja.
Fortsätt med det.
Mer. Det finns inte en chans att jag kapar bort en sån mening ur en text. Allt som sticker ut lite är ju roligt att läsa.
Ja, mycket roligt.
Ja, det var förutsättningarna.
Jag tycker att programledare Mattias Hjelm ska börja.
Ska jag få den stora äran?
Ja, nu jävlar. Nu är Samuel Johannesson, Samuel Jonsson och...
Vad man vill
i första kedjan.
Ska jag dra hur jag tänker att Rögle borde formera laget mot Oskarshamn?
Här kommer den.
Här kommer den. Målvakt.
Du skriker som en spiker någonstans på varje namn.
Cody Curran!
Nej, skit i det. Okej.
Okay. Ja. Målvakt, Kristoffer Ifalk. Ja, tomt, tyst. Jag går vidare.
Ska vi inte bara kedjor?
Ja, ska vi ta bara kedjor? Du glömde det, jag har inte sagt någonting om vad jag tycker vilken målvakt som ska stå. Det där hörde ni inte.
Så här går det när vi ska ha hemligheter för varandra.
Tycker Linus är en lite otydlig som chef i det här fallet.
Ska vi ha bara kedjor?
Vad har du skrivit upp, Daniel?
Jag har bara skrivit upp kedjor.
Gissa då vem som har missuppfattat.
Är det jag?
Nej, det är Hjelm.
Och vilken skräll.
Då tar jag hela laget här eftersom ni får det. Alltid får lite mer av Hjelm.
Ja.
Ja, backparen. Hansson, Curran. Här tänker jag göra några ändringar från senast. Hansson, Curran, Johannesson, Jelena, Lesund, Bertov. Nu går vi in på kedjorna.
Shearer ska inte vara med dem.
Han är ju skadad.
Det är väl, ja, okay.
Det var ju förutsättning. Har jag rätt där? Har jag fel?
Ja, du har fel också.
Var Shearer tillbaka?
Ja, han räknar också att spela efter uppehållet. Men han ska stega sin träning.
Ja, men efter... Okej. Okay. Ja, Shearer ska in också.
Ja. Det var bra.
Ska vi ta kedjorna nu?
Vi gör det.
Ja, föga oväntat så är det... Så att jag kör samma första kedja med Daniel Saar, Ted Brithén och Leon Bristedt.
Det har vi förmodligen alla tre, så vi kan gå vidare till kedja 2-4. Mm. Eller, Linus?
Vi har samma.
Ja, kedja 2-4 och nu kommer det nog att bli...
Nu är det den näst starkaste kedjan. Var är kedjan som ska avlasta första kedjan produktionsmässigt? Ja, fram med den hjälm.
Nu, då blir det att jag sticker ut. Nu skjuter jag iväg hakan igen som jag ännu inte har hittat.
Håll i hatten, Billis Holmar, nu kommer den.
Nu kommer det. Brian Lurg, Simon Ryfors och Dennis Everberg.
Brian Lurg?
Ja.
Välkommen tillbaka.
Välkommen tillbaka, Brian Lurg. En målskytt in där, Dennis Everberg ska givetvis in i andra kedjan. Sen tycker jag att Simon Ryfors har presterat så pass bra att han förtjänar att just nu vara andra center.
Ska vi bara säga att eventuellt förvirrade lyssnare att Brian Lurg inte är klar för Rögle vad vi vill?
Nej, men det blir mycket tråkigare då.
Vi kan ju återkomma till det, ja. Men du vill, det är ju ingen hemlighet att Rögle är ute efter att förstärka med en forward, en målskytt. För den här avläsningen.
Och vad är Brian Lurg?
Exakt, men oavsett om det blir han eller inte så är det potentiella, sannolika får man ändå säga nyförvärvet, du vill ha in i den kedjan.
Okej, vi sätter ett namn som heter nyförvärv. Simon Ryfors, Dennis Everberg.
Mm.
Sen så kommer min tredje kedja, den är intakt då från tidigare. Det är Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Adam Edström. Och nu tänker ni, ja men vänta nu, skulle inte Mattias Sjögren vara tillbaka? Jo, det skulle han. Ja men vadå, sätter du honom i en fjärde kedja? Ja, det gör jag. Varför då? Jo, jag tänker så här, Sjö har varit borta länge nu. Sjögren, jag är inte så mycket för att prata i smeknamn offentligt så. Sjögren är, alltså, har varit borta länge. De här, som jag var inne på tidigare, Ryfors har presterat bra. Jag tycker han förtjänar att vara högt upp i hierarkin nu. Och jag tycker inte man ska ändra på Mattsson, Bengtsson, Edström. Följaktligen blir det Mattias Sjögren som center mellan Hampus Gustafsson och Erik Andersson till en början. Jag säger inte att det är så det kommer att se ut i resten av säsongen. Men just i det här läget tänker jag att Sjögren kan få arbeta sig in och faktiskt uppåt i hierarkin igen.
Mm. Ska jag gå vidare? Jag håller inte alls med dig om Mattias Sjögren. Kan vi börja där? Jag tycker att han är lagkapten. Han är alldeles för bra och viktig för Rögle för att spela i en fjärdline, oavsett om han har varit borta länge. Därför har jag honom i min andra kedja, Mattias Sjögren, Dennis Everberg. Och jag har också fuskat lite precis som du här, Hjelm, och räknat med att Rögle får in ett nyförvärv. Och att den här nya spelaren då ska gå in i den konstellationen. Så Everberg, Sjögren och nyförvärv. Sen har jag faktiskt satt Taylor Mattsson, Simon Ryfors och Erik Andersson tillsammans.
Som tidigare.
Precis. Och sen då Adam Edström, Anton Bengtsson och Kevin Wenström. Tanken är då också en liten Hampus Gustafsson då som extra forward. Sen tanken är då om Rögle inte skulle få in någon ny spelare till Oskarshamnsmatchen, att jag gärna hade sett att Adam Edström fick chansen högt upp i hierarkin i den andra kedjan.
Ja,
Daniel Roth, varsågod.
Jag gillar ju vara lite motvalls, så jag gillar inte att ta ut lag med förutsättningar som inte finns. Jag kan inte sätta in ett nyförvärv när jag inte vet om det är någon som är långsam eller snabb eller kreativ.
Eller halt eller lytt som du uttryckte det.
Ja, typ. Men om det är en Matt Carey elefant eller om det liksom är en lirare. Så att jag utgår från laget som finns nu. Och så vill jag också säga att jag ändrade mitt lag för 30 sekunder sedan.
Jaha, nu är det frågan om för 30 sekunder sedan pratade Linus. Det låter som att du har plankat hans.
Nej, men jag har inte ens lyssnat på vad han har sagt.
Så du har ett lag då som utgår från de spelare som finns tillgängliga här och nu. Helt
så är det. Jag tänker så här, och jag har tidigare pratat i termer att jag tror att liksom Everberg, Sjögren och en stark liksom, kanske en Mattsson vore en bra avlastande kedja, men Sjögren är ju inte den här producerande, vad han gjort 1+7 eller något sånt. Jag tror inte, han har aldrig varit den här producerande center, så jag tror snarare att jag är på Hjelms sida, att jag tror att Sjögren ska ner kanske och leda block 3 och 4 kedjemässigt för att liksom det har inte sagt att han är liksom oviktig, jag tycker man har sett när han har varit borta vilket tomrum han har lämnat efter sig. Men jag är inne på att med den centerbesättning som finns lyfta kanske Ryfors. Jag tror du var inne på något liknande, Hjelmen. Så jag tror den är väl helt otestad, men en kedja med Everberg, Ryfors och Mattsson sett till vad man har idag skulle vara den bästa. Möjligtvis Edström istället för Mattsson där. Men jag är en andra kedja med Dennis Everberg, Simon Ryfors och Tyler Mattsson. Sen kan man laborera lite som man vill med de två sista kedjan. Men jag tror den stora nyckeln är att hitta den andra kedjan för att avlasta produktionsmässigt. Jag har satt en kedja med Adam Elström, Anton Bengtsson och Hampus Gustafsson och en med Kevin Wenström, Sjögren och Erik Andersson. Men det är väl, är vi överens om att knäckfrågan i sammanhanget är att skapa någon slags produktionsstarkare andra kedja.
Ja, det är ju tveklöst. Det är ju det som Rögle har kämpat med länge. Sen kan vi väl också säga att den här senaste tiden har laget haft väldigt svårt att få till resultaten. Men det är ju några andra spelare nu som har klivit fram lite för dem som har haft det svårt med produktionen tidigare. Jag tänker på Nils Höglander som ett, nu är han ju borta, men som ett exempel på spelare som har fått att lossna lite grann bakom den här första linjen. Men såklart, det ska man gå långt och kunna hävda sig nu när det börjar ihop sig, så kan man inte luta sig extremt tungt mot bara en första line.
Vi är ju egentligen tillbaka till resonemanget som jag och flera hade inför säsongen, att Rögle måste hitta en starkast möjliga, alltså kemiska uppsättning bredvid Dennis Everberg. Dennis har ju också varit saknad under sin frånvaro, framförallt hans otroliga liksom styrka runt målet. Han är kanske inte den här forwarden som ingår i en kedja där man ligger liksom och rullar runt och snurrar som Bristet och kompani gör. Man skapar förutsättningar för honom att få göra det han är bra på. Vara framför mål och styra och plocka returer. Det är klart att jag tycker fortfarande, kanske så emot mitt eget slag, men att testa honom med Sjögren och en riktigt, riktigt stark tredje länk i någon slags kedja där som spelar en ganska rak hockey och får liksom puckarna till mål.
Jag tänker att jag tror inte riktigt på att sätta ihop Everberg och Sjögren just nu. Det sa jag ju tidigare, men jag tänker också på att båda har varit borta ett bra tag. Att sätta ihop två stycken som har varit utanför laget så länge och räkna med att det ska klaffa snabbt. Jag tror inte riktigt det funkar så med de två spelarna heller. Jag menar inte att Sjögren i hierarkin är nere som fjärde center. Det är inte så jag menar, utan jag tänker att han får liksom arbeta sig in i sin egen kapacitet och sin egen takt på något vis. Och sen när han är tillbaka efter ett par matcher, då lyfter man upp honom igen i en annan kedja. Och då kanske det är Sjögren och Everberg. Men direkt efter det här uppehållet och skadefrånvaron, nja, säger jag.
Tycker man har sett på Rögle någonstans att man kan säga vad man vill om Sjögrens produktion. Men faktum är att han har ju, du som sa det Daniel, att han har aldrig varit den här producerande spelaren. Därmed tycker jag man kan se att Sjögren har saknats på andra sätt när Rögle har spelat nu. Alltså det är ju ändå en jäkla stöttepelare som många lutar sig mot när det blåser snålt. Någon som kan komma in och hålla i pucken, vinna lite dueller, skapa lite längre anfall för dem. Alltså sådana här små grejer som en ledare också kan göra. Alltså om man inte bara pratar produktion. Där tycker jag han är extremt viktig för Rögle. Och sen har det också vittnats om att Mattias Sjögren har tagit ett väldigt stort ansvar utanför isen den här säsongen. Och det ska man inte heller underskatta i sammanhanget. Jag bara menar att en sån spelartyp som tar det ansvaret och som uppenbarligen är väldigt viktig för gruppen ska ju vara på isen ofta och mycket. Det är så jag uppfattar det i alla fall.
Ja, men det är klart. Det är någonting Rögle har tappat om man delar in de här första i en strålande del och en där det gick rätt så mycket neråt. Så den första delen var ju liksom Sjögren och Everberg garanten för det här automatiserade, att man gjorde samma sak hela tiden och släppte in väldigt lite mål. De är ju spelare att faktiskt ställa klockan efter. Men så tror jag, men jag återkommer ändå till det med att det känns som en knäckfrågan här att skaka fram en kedja som kan vara mycket, alltså har bäst förutsättningar och avlasta lite grann produktionsmässigt. Och det är tveksam till kanske att Sjögren är den centern med ett liksom skadeuppehåll i ryggen. Det skulle vara intressant att se, testa känns som att Ryfors fastnar ofta i det här, bra att ha facket. Men han är väldigt, väldigt underskattad. Tycker man ser när han får spela i powerplay, som man fått göra när folk är borta liksom. Vinglar powerplay, så är det inte på grund av honom i alla fall. Han är väldigt, väldigt puckskicklig och kan ju be honom göra vad som helst och han gör det.
Får jag gå tillbaka lite, en liten parentes kring Everberg?
Jag tror du ska tillbaka till mollackorden.
Nej, det vill jag inte. Det vill nog inte lyssnarna heller.
Det kan vi inte gå tillbaka dit. Vilken är den bästa mållåten, Linus?
Nej, vi tar det extra numret sen igen.
Ja, det får det bli. Men jag tänkte på just med Everberg. Det var intressant att lyssna till honom i den här intervjun. När jag gjorde den tidigare i veckan, och då handlade det inte om hans skada utan om hans säsong hittills. Han säger ju själv, då har han väl ändå lyckades han väl ändå göra 7 mål, tror jag, på de matcherna han spelade innan den här skadan kom, vilket inte alls är illa. Det är tvärtom, det är väldigt bra. Han snittar väl nästan ett halvt mål per match till slut. Men han säger ju själv att han tycker att det har varit halvknackigt för honom spelmässigt under egentligen hela säsongen. Och att han har kämpat med liksom och akklimatisera sig tillbaka till SHL-hockeyn. Att det är liksom, som han sa, det är mer styrt, det är mer robotaktigt. Och han sa det att det krävs att man gör något extra för att sticka ut och vara riktigt bra. Jag tycker han har de egenskaperna. Han dyker upp i de här ytorna framför mål där man inte förväntar sig. Han är där, pucken är plötsligt. Han har någon slags sån unik spetsförmåga. Men han menar ju den att han vill vara den som tar pucken mot mål också. Och gör de här genombrotten och skapar lägen på det sättet. Så det var rätt så intressant och en intressant reflektion. Att trots att han ändå levererar på den nivån han gjorde med några assist också, och gjort många viktiga mål för Rögle, så var han inte alls liksom nöjd med det han visat hittills.
Nej, det har man har jag också känt när jag har intervjuat honom efter någon match tidigare under säsongen då, där vi tycker att han har varit bra. Och man möts av en Dennis Everberg som var, det kanske var lite bättre idag, men ändå, man har märkt att det är inte på den nivån jag tycker att jag ska vara. Ni kanske tycker det, men jag tycker inte det.
Kanske skillnaden är det här vi har pratat om, liksom att Dennis Everberg kan liksom åka runt och vara rätt så osynlig under långa perioder. Och sen dyker han upp framför kassen, styr in en puck eller slår in en retur eller vad det nu kan vara. Han är där han ska vara i de här avgörande lägena. Jag gissar att det är det han syftar på, att han vill inte åka runt och vara osynlig, utan han vill synas mer under längre tid i matcherna.
Jag har också sett honom i landslaget när han tagit liksom VM-guld med Sverige, att han, vad han kan göra, man har ju en bild av honom hur han har presterat där liksom. Han var i Schweiz förra säsongen, gjorde väldigt mycket poäng och fick otroliga liksom lovord från alla håll. Det är klart att när man har sett honom nu så har man ju sett honom blixtra till och göra liksom fina grejer, men det har varit liksom, jag tror också lite långt mellan liksom de varven, lite långt mellan de höjdpunkterna. Jag tror han har nog krav på sig själv att han vill vara en sån som gör skillnad liksom mest hela tiden. Men han är ju en toppspelare i ligan, så det är klart att han ska göra det, så det... Nej, vi har inte sett det bästa av honom.
Nej, och det blev ju det här också. Jag tror, jag vet inte vem av oss som gjorde en artikel om att han hade gjort alla sina mål utom ett från en position runt mål. Alltså styrningar, returer och passningar där framme. Alltså den slottet ytan. Det är ju inte ofta vi har sett, nu kan man inte den spelaren, men det är inte ofta vi har sett Dennis Everberg åka sig till ett friläge eller ett slagskott i bortre krysset från ett hyggligt läge. Alltså i 5-mot-5-spel tänker jag då främst, för i powerplay ska han ju vara där framför kassen. Så ja, det finns säkert mer att hämta, men det är intressant att höra hans reflektion kring det när han är själv ändå så pass självkritisk.
Han gjorde väl det målet i premiären i så
precis,
fall.
Det är det ju, och sen resten har kommit från den andra ytan.
Och egentligen borde väl förutsättningarna vara väldigt bra för Everberg att vara där han själv vill vara med det sättet Rögle spelar. Vill vara offensiva, vill vara aggressiva, vill ha mycket puck. Så ja, det är väl bara en tidsfråga innan det lossnar på den nivån han vill vara.
Jo, det är tanken som slog mig just nu, men när vi pratade om han Anton Bengtsson som spelade där med Saar och Bristet. Man hade ju ändå länge Everberg i miljö där med, i någon slags sån kedja. Och Bengtsson fick inte riktigt det funka och kanske inte Everberg heller. De har kanske inte riktigt liksom knäckt alla koder kring var folk ska vara någonstans. Det är väl det de behöver göra nu. Vissa spelare vill liksom ha ju kemi och göra vissa saker tillsammans. Liksom. Men Everberg är väl en annan typ av spelare kanske.
Mm.
Det kanske lät förvirrande, eller?
Nej, jag förstår vad du menar.
Jag med.
Jag har en liten övergång då till du sa vad Rögle behöver göra nu. Det är ju ändå någon slags, inte halvtid, men nästan under det här uppehållet. Jag har en spaning på ett ämne som vi har pratat en hel del om, och Rögles effektivitet. Det kuggar ju också i det här första line, och sen ska man ha fler som levererar. Men det vi kan konstatera är ändå när jag kollar statistiken efter de här 24 spelade matcherna, att Rögle har haft allra flest skott på mål av alla lag i SHL hittills. 723 stycken. Tvåan Frölunda 700. Så det är ändå relativt, det är nästan en matchskillnad om ni förstår hur jag tänker.
Absolut.
Vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt.
Ja, Luleå 73.
Luleå är 8 där, 648. Värt att nämna är ju att HV71 har, som ju ligger över Rögle i tabellen, har skjutit 586 och är då näst sist, Oskarshamn är sist i den här statistiken.
Oj.
Djurgården 3. Spaningen då som kommer egentligen i mitt nästa papper som jag bläddrar fram till här nyss, för att tittar man då på skotteffektivitet, alltså hur effektiva är lagen? Rögle har alltså skjutit flest skott, men effektiviteten är på 8,71%, och med det är Rögle 11. Så kan Rögle skruva upp det och ta sig upp kanske till en 7-8 eller till och med en topp 6-plats när det gäller att omsätta skott till mål, så har man ju väldigt mycket vunnet. Och ni lyssnar när jag sa att HV hade skjutit näst minst. De är tvåa i den här effektivitetsligan då. Etta är Färjestad. Så det är en spaning på just det här ämnet, hur Rögle behöver göra. Och detta är ju rätt så tydligt för mig i alla fall.
Jag snodde ju ett papper av dig här, Linus, så jag blev nyfiken att se på det. Jag ser också att Linköping då är på 8,84 i procent då. Men alltså bättre än Rögle.
Precis.
Och Linköping som ju inte alls har rosat marknaden den här säsongen, det säger ganska mycket.
Ja, men kanske också spelar ett annat spel sällan för sina matcher. Kanske ofta i underläge skottmässigt. Kanske gör lite fler mål på liksom spelvändningar och så.
Men hör ni,
säger alltså, amatörgissaren här.
Men effektivitetsligan är alltså Färjestad, HV, Frölunda, Luleå, Skellefteå. Det är topp 5.
Det är ju nästan topp 5 i tabellen.
Ja, Örebro 6. Och ni hör ju själv, det är de lagen som är där uppe. Rögle är som sagt 11. Under sig har de Brynäs, Leksand, Oskarshamn. Det blir ännu tydligare när man listar det så här. Alltså, Rögle är ju uppenbarligen väldigt bra på och nu, skott är ju skott. Det kan ju komma från vinklar där målvakten har frisikt och behöver inte göra någonting. Men generellt är ju Rögle duktiga på att få klyschan, få pukar på mål och funka. Men det här är ju någonting som man helt enkelt behöver vrida upp ett tack.
Får jag haka på en spaning som går rakt in i den handsken?
Gärna. Vilka övergångar vi har idag.
Ja, det är...
jag är inte med på banan här.
Jo då. Om man ska peka på en detalj så måste det bli bättre om det ska lyfta. De har spelat 12 hemmamatcher. Har faktiskt tappat. Rögle är bara 7 i hemmatabellen. Jag fortsätter att tjata om att jag tycker att det är för dåligt. Rögle har alltså tagit 21 poäng på 12 matcher hemma. 21 poäng av 36. Man har tappat 15 poäng hemma. Och med tanke på att 10 av de 12 matcherna i stort sett varit utsålda, så har man liksom haft bästa möjliga förutsättningar, förutom skadorna liksom, att plocka poäng. Man har tagit 21 poäng hemma, 18 borta. 18 borta, tappat 18. Helt okej. Okay. Man ligger 6 i bortatabellen. Men det är ju hemma liksom, där ska man kanske ha en 4-5 poäng till.
Ja, absolut. Med tanke
på att de är ett erkänt starkt hemmalag och spelar en offensiv hockey och man har nästan alltid liksom publiken i ryggen. Så där finns det. Där måste man upp i den tabellen, tycker jag, för att det ska vara bra.
Det är ju inte mycket annat att säga om det egentligen. Det är klart att det det är där det finns många poäng att hämta, att få upp det poängsnittet.
Sen ser det nästan ut som att det står Chris Rea på tavlan, men det står
nästan. Nu gör du alltid musik här.
Jag har två parentesspaningar till.
För att förlåt, vi blev en dålig övergång här.
Nej, men det gör ingenting. För att jag lovar att jag ska reparera detta alldeles snart.
Det ser ut som en landsfader när du står och använder papper.
Och predikar till, till Röglepodden.
Frälst oss från långa
nu,
poddar.
Är det nu han ska ta upp den här spaningen om hur många matchrad målvakterna står i Rögle?
Kan vara det.
Ja, men det kunde man ge sig valfri svordom på att de skulle bryta det mönstret precis till förra matchen.
Det var väl någon som kom upp på pressläktaren och påminner om det också?
Ja, det gjorde de. Och du garvade åt mig. Och, ja.
Jag också.
Ja, ja. Sånt kan det vara ibland. Du hade rätt ett tag. Ja, men jag vill bara nämna, för det kan ju ändå finnas en klick av lyssnare som undrar, ja men skotten på mål då? Alltså hur mycket Rögle släpper till bakåt. Jag kan bara nämna att de som släpper till flest i Oskarshamn då, föga överraskande. Och
Luleå att, minst.
Ja, det kan du ge dig på. 558 mål har Luleå, eller mål, skott har...
558 mål minst i SHL har Luleå släppt in på 17 matcher, 24.
Tuff säsong. Luleå är 558 skott på mål och sen då HV 617, så det är en väldigt stor skillnad där. Rögle är sexa i den här statistiken. Så vet ni det. Sen kollar jag också på Special Teams senaste fem matcherna. Bara för ett hum om vart Rögle är på väg i de här spelformerna, eller var innan uppehållet. I boxplay är man faktiskt sist på de senaste fem. När det har gått tungt för dem också. Sist i hela ligan.
Va? Oj.
Och tittar man på powerplay så är man tvåa. Och apropå detta då, vi behöver inte belysa detta jättemycket, det var bara en parentesspaning, men det är väl kanske i powerplay som Chris Abbott, Rögle sportchef, är ute på värvningsjakt för att få förstärkning där.
Oh, där satt övergången.
Ni väntar för länge.
Jag är ju tillbaka på Chris Rea.
Det är det, men där står Chris på resa. Jag har ju pratat med Rögle sportchef som befinner sig utomlands just nu och...
Lyckades du spåra samtalet?
Nej. Jag har inte spårat samtalet, tyvärr.
Så du vet inte vilken världsdel?
Jag gissar Nordamerika, det är väl föga...
Kongo Kinshasa.
Ja. Ja. Nej, men det finns en intervju med Chris Abbott ute på hd.se. Klicka gärna in och läs den. Det är en färsk uppdatering på läget.
Det var ju dessutom Brian Lurg förekommande.
Ja, det var han. Han är ju på marknaden, Brian Lurg. Han hade ju en jobbig fjolårssäsong i Ambri i Schweiz, där han fick nästan... Hela säsongen spoilerad på grund av skador och nu har han inte spelat alls den här säsongen, men han är ju tillgänglig på marknaden.
Det måste ju Chris bara ta in. Allt annat är ju konstigt ju. Åh, vad tyst det blev.
Drog det lite långt nu kanske, men det är väl klart att han är ett hett alternativ. Men samtidigt ska du ha i åtanke att Brian Lurg är 33. Han har inte spelat på väldigt, väldigt länge. Jag kan väl tänka,
är han otränad?
Ingen aning. Jag är inte på plats att följa Brian Lurg
så.
Nej, jag har ingen aning. Han kanske är i fysiskt liksom topptrim och otrolig spelsugen sannolikt, men
om du inte spelat hockey denna säsongen och knappt någonting förra, så måste du sätta stora frågetecken för eventuell leverans.
Du la ju ner Mattias Sjögren som har missat fem matcher i fjärde kedjan för att han var lite rostig. Vad ska Brian Lurg då?
Lurg har missat 100 och han är i andra kedjan. Osedd.
Ni har någon poäng där alltså. Ja, det har ni ju.
Men det är bra. Skjut från höften. Fortsätt med det.
Ja, men jag måste ändå få motivera det där.
Nej, klart.
Vi backar bandet innan era utläggningar kom. Men jag tänker att Lurg ändå är en spelare man vet gör mål. Ja, det kunde gå några matcher och han själv sa det kommer. Och det kom ju alltid mål från hans klubba till slut.
Inte så mycket sista två säsongerna.
Nej, men i Rögle i alla fall.
Ja, men det är väl klart. Ja. Alltså, jag köper ditt resonemang helt igen. Det är en utpräglad målskytt.
Och hur många gånger har vi inte pratat i den här podden om att är det något Rögle måste få ordning på så är produktionen. Du har själv stått och dragit siffror här om effektiviteten som inte är tillräckligt bra. Alltså Lörg känns som att han kvalificerar in på alla de där punkterna. Och dessutom har han varit i Rögle och funkat i gruppen. Om jag förstod Chris Abbott rätt när jag läste texten, så gillar de honom som person också. Okej, han kanske är 33 år, men han är ju inte 38 när säsongen är över liksom. Så att det är klart att vågar man ta in honom och få igång honom igen som han var tidigare här, så i den miljön som finns nu, med det laget som finns nu, det är ju en helt annan struktur, en helt annan grej med det Rögle den här säsongen jämfört med de Rögle-upplagor han var med i. Jag tror att det skulle kunna bli en jättesuccé faktiskt.
Tror du? Men alltså,
en nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Passar han verkligen in egenskapsmässigt då? Han hade ju inte det svenska rekordet i backchecking.
Alltså, säg så här. Om jag hade haft ett saltkar bredvid mig, hade nog kastat en nypa på den här Brian Lurg liksom surret. Det är klart att han, en sån spelare med den kalibern, tas upp till diskussion, är det en spelare vi ska kolla på. Men samtidigt, jag har intervjuat Chris Abbott många gånger och frågat många gånger om Brian Lurg sedan han lämnar Rögle, och då har han ofta sagt att ungefär som han sa nu, vi vet vad han har varit där förut, jättebra person. Det kan betyda att han, vem vet, han kan presenteras idag eller imorgon för Rögle, eller så är han inte ens på tapeten.
Är det inte lite liksom Viding-läge med Chris Abbott där? Han pratar liksom gott om honom i alla intervjuer, men han blir inte värvad för det.
Nej, men alltså man vet helt enkelt inte såklart hur det blir. Så jag vill bara att inte att lyssnarna ska misstolka att någon av oss tre här har några liksom starka uppgifter på att Brian Lurg är på ingång, för så är det ju inte. Men frågan har ställts till Rögle sportchef och han svarar som han gjorde. Därför är det ju såklart värt att diskutera ett sånt namn.
Men jag tänker att man har haft honom, man vet vad man förmodligen får, det får man säga, med tanke på hans icke-spel på senare tid. Men man kan ju se från andra hållet också. Man trodde att man skulle få in en toppspelare i hela SHL med Christian Thomas. Så blev det inte alls. Man hade inte testat honom, men tog det för givet någonstans. Och det blev inte så. Så det finns ju en sån aspekt att väga in också. Att okej, vi kan ju ta en annan som på pappret borde funka ännu bättre. Alltså, jag vet inte. Har man... Ja, jag tänker att det är kanske ännu mer chans det med en spelare som aldrig har varit här.
Ja, men det talar ju för att, alltså det talar ju för Brian Lurg att han har varit här innan. Man vet vad han kan leverera i SHL, såklart. Och också, du måste tänka på att när man värvar en spelare mitt i en säsong, så är det alltid väldigt, alltså, riskfyllt när du inte känner till vad det är för typ av människa. Alltså värvar du någon då som kommer in och liksom rör upp massa grejer i gruppen och blir liksom obekväm och ja, ni vet allt som sker i en gruppdynamik, så är det en sak. Men får man in någon som vet, den här killen kommer att passa perfekt in i det här omklädningsrummet, det kommer att gå på liksom en halv dag och sen är allt som det var när han var förra gången, då har man ju jättemycket vunnit såklart.
Sista tillägget, jag sa att liksom passar han in egenskapsmässigt, jag kanske inte gör liksom om du kollar liksom benfrekvens i det laget nu jämfört med när Abbots kom, så är det ju mer arbetshästar nu ändå. Men samtidigt ska man också veta att Lurg var ju under deras ledarskap, eller hur?
Ja, ja.
Den säsongen. Och så de har ju liksom sett honom, och hade de liksom inte gillat spelaren, så hade det inte låtit så här. Så jag tror någonstans att de gillar honom både som hockeyspelare och människa. Den saken känns ju oomtvistlig.
Ja, men alltså det är ju annars. Precis, hade man inte gjort det, då hade man ju svarat annorlunda på den frågan och precis, sagt att det är ingen spelare som jag har i åtanke. Det hade man lika gärna kunnat säga.
Ja. Och för det du sa också, Linus, med att komma in, riva upp en struktur, en hierarki, ett redan satt lag någonstans. Den pratar ju Chris Abbott också om, att det, man vill ju inte röra om det för mycket. Det talar ju också för lörg kan jag tycka. För det betyder att kommer det in en spelare och så får man tillbaka skadade spelare, man får tillbaka JVM-spelare. Någon ska bort. Någon ska bort om man tar in någon spelare. Ja. Som inte är ett korttidskontrakt på 3 veckor. Liksom.
Och de, de har ju verkligen undvikit liksom, att röra i truppen den här säsongen. Det har inte hänt någonting. Det är ändå stor skillnad jämfört med tidigare.
Jättestor.
Helt säker på att de har haft liksom, både ekonomiska resurser och blivit liksom, erbjudna spelare som de kanske hade tackat ja till för ett år sedan. Men det känns som att de har avstått allt liksom, för att ge laget lugnt. Lugn och ro.
Ja, vi kommer nog inte närmare namn. Lörg skulle kunna vara ett namn, men det vet vi som sagt inte. Övriga namn har vi inte.
Får jag läsa ett mejl från Jesper Arvidsson?
Ja, det får du.
Tjena, tack för en grym podd. Det är klart att ni måste ha podd nästa vecka. Här kommer förslag på ämnen som jag tror många är intresserade av. En sak som är mycket läget att gå igenom under uppehållet är truppen nästa säsong. Vilka har kontrakt? Vilka tycker ni man ska förlänga med? Vilka ska man inte förlänga med? Vad behöver man få in? Och även spekulationer kring organisationen. Tack. Det kan vi väl snurra ett varv kring. Det är väl tycker en perfekt vecka. Och,
I egenskap av att leda den här podden känns det väldigt skönt att kunna säga jag vet inte hur kontraktsläget ser ut på alla spelare. Men då finns det 2 andra kompetenta människor i det här lilla båset. Så kanske kan delge den informationen.
Då tar jag på mig kanslisthatten och ska berätta för er att på målvaktssidan så lär det kanske bli stiltje. Både Kristoffer Rifalk och Roman Will har kontrakt denna säsongen och nästa.
Mycket bra.
Mycket bra.
Ja, jag säger att det är mycket bra för Rögles ur Rögle perspektiv. Jag tycker det är 2 målvakter som har visat att de är kapabla och mer än så. Det är något att bygga vidare på.
Då kan vi lämna där och så kan vi, om vi säger på backsidan, det längsta kontraktet sitter Eric Jelina på till 2022. Kontrakt över nästa säsong har Craig Shearer, Erlen Lesund, Niklas Hansson, Cody Curran och Jakob Bondesson.
Med varningsblinkande jättesignaler för Cody Curran.
Ja, det kan vi nog säga att där är en eldig KHL out såklart.
Det lät som att det också var av de som har spelat kontinuerligt Daniel Bertov då som inte har kontrakt över nästa säsong.
Jag skulle precis komma dit. När det gäller spelare vars kontrakt går ut så är det då förutom Daniel Bertov Samuel Jonsson.
Så där är läget. Alltså.
Vad sa du?
2 backar på utgående.
2 backar på utgående.
Där vet vi ju sen tidigare, eller ni, om ni har läst det med Bertov, så har han en social situation som är lite komplicerad. Och det har han varit öppen med. Han har sin flickvän i Jönköping. Och det funkar ju eftersom Helsingborg och Jönköping inte ligger i 2 olika världsdelar. Men hon har dessutom ett jobb som är viktigt och som hon sitter ganska fast i. Så det är inte så lätt för henne att flytta. Så ska Bertov vara kvar så betyder det fortsatt pendling. Så det beror ju lite grann på hur länge de orkar pendla och hålla på så från varandra, tror jag. Men han kan ju å andra sidan kanske inte räkna 100% med att men jag ska sikta på att komma till HV71. För det vet man ju inte.
Det jag kan bidra med i fallet Bertov är att jag läste att hans agent var i Malmö i november och det skrevs om att för att han representerar Lars Bryggman tror jag det var och förhandlade med Malmö som också hade utgående kontrakt. Han har förlängt kontraktet med Malmö nu. Men dagen efter så såg jag samma agent i Ängelholm och så det var rimligt att Daniel Bertovs agent har träffat att han var i Ängelholm för att prata med Chris Abbott om Daniel Bertovs framtid. Men det är ju nog en månad sedan nu. Så vi kan väl, med tanke på att Bryggman har förlängt 3 år med Malmö, så kan vi väl åtminstone anta att Rögle och Bertovs representanter inte har de har inte helt enkelt enats om någonting. Bertovs framtid är oklar. Om man har sagt att man inte vill eller om man inte kommer överens eller om diskussionerna slutskede, ingen aning.
Nej, och jag skrev ju tidigare under säsongen om Bertolfs framtid. Jag har ju liksom uppgifter som i alla fall gällde i allra högsta grad då att HV är intresserad av honom. Det är en spelare från området som man nog gärna ser liksom komma tillbaka för att ge truppen en mer, ännu mer liksom lokal anknytning och så. Så att visst, det är nog ett mellanläge kanske just nu.
Ja, och det är väl om man ska spekulera, det är ju det här ett utmärkt forum, så kan man väl tänka sig att visst, Cody Currens situation är ju oklar, annars känns det som att man har en rätt så bra backstom att jobba med nästa säsong. Rögle har då Jakob Bondesson utlånat till Kristianstad som man har kontrakt med nästa säsong. Rimligen ser man väl honom i ett SHL-lag här. Man kan väl tänka sig, är det han eller Bertov liksom? Är man på den planen? Eller Samuel Jonsson har väl haft en halvtung säsong bland de senaste plus minus. En egen kille som ledningen värderar högt, men är väl rimligen en bra bit efter Bertov när det kommer till att skriva nya kontrakt. Det ja, är det kanske en back man väntar med. Eller?
Ja, men det handlar väl också om vad Samuel Jonsson vill, alltså, eller vad han vill, men vad han tror är bäst för sin egen utveckling. Är det att pendla mellan att vara alltså sjätte, sjunde back i Rögle, eller är det kanske att gå till ett allsvenskt lag och få spela betydligt mer och samla på sig minuter? Man får ju värdera det också i vad man... alltså han är ju fortfarande 20-21, ja, något sånt. Det är väl klart att man behöver spela väldigt mycket i den åldern för att kunna ta kliv på lång sikt i sin utveckling. Och då är det ju rätt så osäkert att vara i det här gränslandet i ett SHL-lag.
Historiskt sett så är ju inte en sådan back, har man ju inte bråttom med. Det är väl en sån man får vänta och se läge med. Och sen, och rent krasst, är det väl också så att bara på ett utan liksom att prata namn, så alla lag vill liksom uppgradera sig. Vill man det, så är det väl en sån plats man liksom tittar på. Om man kan lyfta in liksom en första back på den och flytta ner alla andra, tack.
Vill återvända till det du sa tidigare, Daniel, att till nästa säsong så har man en stabil, bra grund att stå på backsidan. Och jag kanske vill lägga in en liten brasklapp där, både ja och nej. Därför att plocka bort Curran från det här, och du plockar bort, vad är det, 21 poäng just nu. Plocka bort Curran ur den backuppsättningen och titta på hur, alltså, poängproduktionen varit i övrigt i laget i Rögle. Alltså, ersätta Curran, det gör du inte. Sådär, det går nästan inte. Och det blir helt avgörande för hur bra den backbesättningen faktiskt blir, skulle jag säga. Jag är lite sådär, jag är lite ambivalent när det kommer till backbesättningen just för Currens betydelse där.
Ja, men du har helt rätt. Och en tanke som slog när jag värdade med dig idag, Linus, som man har lärt sig hur Chris Abbott fungerar, så skulle du inte förvåna mig om han uppvaktar en sån som Niklas Hansson, som ändå är det stora utropstecknet, landslagsback, och bra i match efter match. Han har kontraktet på nästa säsong, men jag hade inte blivit chockad om han hade liksom försökt för Hansson att signera ett betydligt fetare 4-årskontrakt och låsa in honom på lång sikt och bygga liksom backeriet kring honom.
Nej, det är väl Lex Bristet och Boutin.
Precis.
Och vi har ju alltid vant oss vid, så länge vi har jobbat med att bevaka Rögle, liksom att kontrakts- och framtidssnack tar man med de spelarna som har utgående. Så jobbar ju inte Chris Abbott, utan han jobbar ju på längre sikt än så. Och
han är ju ett år före den.
Han är oftast ett år före, ja. Också liksom väldigt så här, ja, men ta en sån som Leon Bristedt som kom in, man visste inte alls vad man skulle förvänta sig, han har en explosionsutveckling. Trots att man har avtal med honom så signar man flera år och liksom höjer upp högst sannolikt lönen bra för att belöna. Nu liksom, du kom in på ett ställe i hierarkin, du har bevisat att du ska vara på en annan plats. Varsågod, här är nya kontraktet. Liksom. Så att man gör så med Niklas Hansson, det ser jag faktiskt som väldigt sannolikt.
Om nu inte han själv får ett kontrakt någon annanstans som han gärna vill hoppa på.
Nej, men såklart. Men jag
vet inte vad han, om han har någon klausul eller så i kontrakt.
Men... Alltså säg så här, jag har svårt att se att Niklas Hansson i detta skede skulle vara intresserad av att byta SHL-klubb. Det tror jag inte.
Nej, det, jag tänkte snarare utomlands. Precis, igen i så fall.
Det vet man ju såklart aldrig. Men om vi pratar de förutsättningarna så, och ofta har ju spelarna out som Niklas Hansson skriver 2 år till i Rögle, så finns det ju fortfarande säkert utlandsklausuler i avtalet.
Rent krasst kan det se ut som att Rögle eller en klubb har spelar med massa långa kontrakt, men det man rent krasst har, det är ju sätter stopp för att de spelarna byter klubb inom landet. I de flesta fall så kan man ju fortfarande tappa de 5 bästa spelarna under kontrakt. Det har ju hänt större klubbar än Rögle förr.
Ja, och den risken är ju betydligt större för Rögle om man fortsätter att ligga topp 6 och har så många spelare som spelar i Tre Kronor och ligger högt i SHL-skytteligor och poängligor, Daniel Saar och Cody Curran till exempel.
Nej, men det är ju klart att med Curran lär väl uppvakta Leon Bristedt. Var det lite NHL-sur kring efter förra säsongen? Ted Putén med den, det är klart att det... Det är finns inga garantier någonstans här att Rögle har alla de här stjärnorna i laget till hösten.
Eftersom det är övergångarnas eftermiddag så droppar du forwards namn här. Då kanske vi ska titta på forwardsbesättningen.
Ska jag bege mig dit igen? Nu är det ju du som bara älgar in den finaste övergången.
Ja.
Längsta kontraktet sitter Dennis Everberg på. Sträcker sig till och med 2024. Näst längsta Ted Brithén 2023. Sen har vi ett gäng vars kontrakt går ut 21, alltså som har kontrakt denna säsongen och nästa. Och det rör sig om Anton Bengtsson, Leon Bristedt, Adam Edström, Nils Höglander, Taylor Mattsson, Daniel Saar. Och ska säga att jag glömde Mattias Sjögren som har till 22, alltså denna plus 2 år till. Och då återstår gänget vars kontrakt går ut i slutet av denna säsongen. Och det är då Erik Andersson, Hampus Gustafsson, Simon Ryfors och Nick Sörensen. Gud vad blundar, Hjelm.
Jag försökte memorera samtidigt som du läste upp dem och inte tänka på något annat överhuvudtaget. Det var inte så många med utgående kontrakt med andra ord.
Nej.
La jag märke till. Ja, vad ska man säga mer om det där? Ja, du nämnde några som kanske kan komma att försvinna trots kontrakt och då utomlands. Leon Bristedt, Ted Brithén, Nils Höglander kanske.
Ja, Nils Höglander är ju...
Är väl kanske sista säsongen.
NHL-tingad, så att det är ju, måste ju sätta sitt jättefrågetecken kring honom.
Men Ted Brithén, om vi stannar till där några sekunder också då. Vi vet ju att han verkligen tycker om att vara här i den här delen av världen och landet. Och Skåne och i just Rögle. Och det har ju funnits tillfällen säkert för honom att kunna dra redan. Skulle han göra det, tror ni då? Om man får ett sånt läge. Han har familj och så där. Skulle han bryta upp för det? Tror ni det?
Ja, men alltså, man ska också komma ihåg att Ted Brithén har liksom spelat i SHL under karriären. Och han är född 90, va? 90, ja. Ska man få ett trevligt ekonomiskt erbjudande utomlands så är det ju i så fall typ nu det är läge att hoppa på och testa det. Sen vet inte jag om han alls är sugen eller någonting, men tittar man på var han är i karriären, om han nu har en efter sin skada då får han liksom hitta till sin gamla nivå, så är det klart att han är jätteattraktiv. Och jag tror att det blir när de här riktigt trevliga erbjudandena liksom väller in, då är det nog som det hade varit för alla spelare svårt att säga nej.
Så det, självklart att han kommer att vara attraktiv, det tror jag redan är, oavsett om han har haft den här skadan eller inte. Alltså han kommer att vara het för klubbar, men jag tänker att han ändå kanske har signalerat att han värdesätter så mycket annat i livet. Och du pratar om feta kontrakt. Visst, han skulle kunna få ännu mer pengar utomlands, men han sitter ju garanterat redan på ett kontrakt i Rögle i Sverige som ger honom mycket pengar. Så det är inte säkert att just den faktorn ändå får honom att bryta upp. Jag vet inte.
Nej, visst jag gissar här. Jag, utan att känna till hur det ligger till i en enda fall, så är jag helt säker på att du kan inte säga att det är ett enda säkert kort. En enda spelare som säger nej tack till tvåsiffrigt antal KHL-miljoner för en säsong. Eller vad det nu handlar om. Tvåsiffrigt är det kanske inte, men... Det, jag tror inte du kan räkna ut en enda som säger att som är av den uppfattningen. Nej tack till de pengarna, jag har det fint i nordvästra Skåne. Nej, sen kanske det blir så att folk stannar det. Men jag tror inte du kan räkna ut. Jag tror inte det är en enda som stänger dörren.
Nej, men det är några osäkra. Ja, förlåt.
Nej, det är väl klart. Alltså, det är väl mänskligt och såklart titta och värdera sådana anbud. Det måste man göra. Det gör ju alla såklart. Sen är ju folk på olika ställen i sina liv. Vad gäller alltså spelare som du var inne på med familj, eller liksom, kan man bara bryta upp och dra och inga som helst åtaganden i Sverige och på hemmaplan, då sitter man i en annan sits. Sen är det ju en jäkla skillnad om det kommer en NHL-klubb och säger du, vi vill gärna testa dig, som det hände med Everberg och Colorado för x antal år sedan. Kan man då säga nej, även om man har det jäkligt gött i Ängelholm och liksom... nej tack, jag struntar i det liksom, Nashville, jag vill stanna här. Jag tror det är jäkligt tufft att göra.
Oh ja, ja, det tvivlar inte en sekund på att det kan vara oerhört tufft. Men jag tror också att det är många som är olika i hur mycket tyngd man lägger i pengarna och lägger i det man redan har.
Jo, men det tror jag också. Det är klart, alla människor är olika och... Nej, det tog du klart en poäng. Sen är det väl en liten faktor liksom, vad folk får för känsla kring vilken riktning Rögle befinner sig. Jag menar, får folk känslan att shit, nu är nog the glory days över här, för nu drar tre pers liksom. Då hamnar ju saker i ett läge. Så handlar kanske för Rögles del också om att skicka liksom lite framtidssignaler här, och de har ju varit ganska duktiga på det, att liksom boom, Britén 4 år, boom, Everberg 5 år. Det är kanske dags att liksom landa någon form av ny sån karamell, även om inte det är så himla lätt, för de har inte så mycket mer egna spelare ute i världen.
För det här är ju faktiskt en ny situation för Rögle. Rögle har inte varit på den här nivån där man kanske, om man får säga så, blir sönderköpt. Man har ju presterat, det kommer ju med framgångar, man presterar, man blir ett topplag. Ja, då kan man också få räkna med att bygga nytt lag till stora delar. Det har ju Rögle gjort det i alla fall, för att man har behövt förstärka och så vidare. Men det är en delvis ny situation för Rögle att hantera nu, när man har blivit att räkna med i Hockey-Sverige.
Ja, det går ju på andra hållet också. Alltså att man har lika mycket som att spelare som gör stort avtryck i ett topp 6-lag då, som de är just nu, riskerar att försvinna, så är man ju helt plötsligt en betydligt mer attraktiv spelare på marknaden för de spelarna som ska leta en ny klubb. Så det finns ju...
Två sidor av det myntet också.
Lite vikt i båda de vågskalarna faktiskt. Men om vi går vidare med forward, så Simon Ryfors, förläng kontraktet, säger jag då.
Indeed.
Ja, det tycker jag. Jag är lite förvånad att inte det. Det hade man räknat med skulle bara komma här i november. Att, det är ju verkligen en bra att ha gubbe. Han hade förmodligen kört ismaskinen också om de hade bett honom. Han spelar boxplay, han spelar powerplay, han dödar tid. Han
cyklar renhjuling.
Han gör exakt vad de ber honom om. Den sortens liksom lojalitet och en OM spelare, en glad fyr, det är ju, finns ju inget att tveka.
Men det kan ju inte bara vara vi tre som har sett det i Sverige och Rögle.
Nej, nej. Men det känns som att Simon Ryfors är på någon slags...
boostresa.
Ja, men han är på någon platå och är på väg liksom att häva sig upp och ta det här klivet upp till nästa. Från att vara en stabil spelare och lita på, som precis din beskrivning Daniel, till att bli någonting ännu bättre på SHL-nivå. Alltså bidra på andra sätt också.
Det är poängskörden han måste upp i, tror jag.
Ja, det är det. Såklart.
Jo, men så är det. Och jag gissar väl att... jag vet inte alls hur de resonerar, men det är väl klart att man tänker väl... De tänker väl så att vi vill framåt, vi vill bli bättre. Kan Simon Ryfors det? Är detta liksom hans maxnivå, eller har vi fler nivåer att gräva fram i honom? Han är uppenbarligen omtyckt av liksom, den styrande duon.
Det är också en spelare som faktiskt har förmågan att kunna uttrycka sig i lite mer målande, alltså, och våga göra det också i hockeysfär. Det är inte någon som bara står där och ger standardsvar. Han har det också. Det spelar ju ingen roll för ett hockeylag så, men för oss som jobbar gentemot spelare, jag uppskattar ju alltid spelare som vågar sticka ut hakan. Men nej, men han är inte, han tar för sig där också när han väl hamnar framför en mikrofon eller ett block eller vad det nu kan vara.
Du tänker på bortdömda målet i Leksand, eller?
Ja, det är ju väldigt färskt och tydligt. Men han hade ju kunnat bara vara lite mesig där och sådär.
Men ja,
han ställde sig på piedestalen och ropade ut sin frustration och gjorde det ordentligt.
Ja, men de har Rögle och många liksom kulturbärare som såklart är större än honom. Men han är ju någon slags semi-kulturbärare. Han har kommit upp via juniorlaget. Och där ska man inte heller underskatta den symboliken, liksom symbolvärdet. Han är ganska... Han är liksom en kännetecken för den här klubbens resa, det här klubbens sätt att spela hockey på, att det ska gå liksom fort och vara lite oömt.
Ja, det är väl sista lilla på Simon Ryfors här, det är väl också som vi är inne på lite, var ska han ta vägen? Ska han stanna och vara en center på tredje, fjärde kedjan? Eller tar han det här steget nu, andra halvan av SHL, och bevisar, som ni är inne på, ni vill lyfta honom till en andra line och förtjänat den chansen. Tar han den, visar han att han kan hålla den nivån. Det ska bli jätteintressant att följa, det måste jag säga. För som sagt, jag tror att han är väldigt nära att ta det klivet nu.
Mm. Av övriga, Erik Andersson då, hans kontakt också ut. Har det förhandlats i kulisserna där då?
Alltså, jag blir otroligt förvånad om det inte har alltså, pratats framtid med Erik Andersson såklart. Det gör man ju med de spelarna som har utgående. Det är ju en, alltså, det är också sådär, hur planerar Chris Abbott att bygga det här laget? Alltså ha en spelare som Erik Andersson i truppen. Jag tycker han har bevisat att han fyller en viktig funktion i viktiga lägen. Alltså som boxplay och gå in och vara en rollspelare och allt det här. Och sådana behövs ju också. Jag tycker att han gör sitt jobb i varje match och liksom, ja ni vet, det är också någon att lita på. Sen är det ju vad kommer att behövas längre fram, och är han en spelare som passar in? Kan man ha en sån spelare i fjärde line? Ja, ni vet, det finns många parametrar, men ja, alltså det är också en spelare jag tycker att Rögle nog kan förlänga med.
Jag håller med där med. Det är en nyttig spelare. Jag tycker han har gjort en bra säsong.
Mm, ja. Jo, jag tror inte det lär inte komma något liksom treårskontrakt flygande. I så fall kanske ett år. Jag tror ändå han är i kategorin kantboll. Att man, den spelare som man kanske avvaktar med. Det är kanske ingen som signar liksom Färjestad i som man liksom känner att man måste plocka ner från skyltfönstret. Jag tycker precis som ni, jag har också berömt honom. Det är en nyttig spelare, men samtidigt en spelare ganska långt ner i hierarkin. Och det är klart, lite som i fallet liksom Samuel Jonsson, där man också kan sätta Hampus Gustafsson liksom på väntlistan. Liksom. Var tar det vägen från nu? Inte tillräckligt bra för att förlänga. För tidigt att döma ut. Får se, det är lite try-out-läge inför nästa säsong kanske, kan jag känna.
Är vi färdiga med kontraktsläget?
Jag tror det. Det börjar bli långt nu, men jag kom faktiskt på ett ämne som vi inte ens har skrivit upp på tavlan.
Ska vi spara? Eller ska vi avhandla?
Jag vet inte, det är aktuellt. Du pratade ju med vederbörande igår. Hjälmen.
Lis!
Nej,
Olle Liss. Ska vi prata om Olle Liss?
Ja, det kan vi göra. Vi kan ha ett Olle Liss special. Nej, men du pratar om
Daniel Glimmervall.
Exakt.
Ja.
Jag vet inte om vi ska beröra det kort bara.
Det kan vi göra. Precis, Daniel Glimmervall. Jag pratade också med klubbdirektören Daniel Kock först, för vi satt ju på uppgifter om att Daniel Glimmervall inte skulle vara kvar som sportchef för juniorerna, och han är också ansvarig för hockeygymnasiet. Så,
och det var inte hans eget beslut, det är väl slutsats som man drar efter att ha lyssnat.
Precis. Och ja, att hamna under, hur ska man uttrycka det? När Hjelm får ett sånt här uppdrag så kan jag ibland känna att jag önskar att jag inte vore den andra personen. Jag kan tänka mig att kocken, Daniel Kock, alltså inte tyckte det var ett jätteroligt samtal, men jag matade på, jag försökte få fram information där och så vidare. Och, ja,
det du gör ditt jobb helt enkelt.
Jag gjorde mitt jobb, ja. Ibland kan jag bli tjatig också. Men hur som helst, jag gjorde mitt jobb och Daniel Glimmervall kommer alltså inte vara kvar som sportchef, som jag nämnde då, i den rollen. Och han har inte fått sparken. Det var det jag inte riktigt kunde förstå eller få fram. Han har inte fått sparken och han vill inte själv byta position. Så då vet jag inte vilket alternativ som finns kvar egentligen. Han ska vara kvar i organisationen tills vidare. När jag pratade med Daniel Glimmervall själv då, att ja, han har ett kontrakt som går ut i juni 2021, så det är långt fram till dess. Han har blivit erbjuden då att ha någon slags tränaruppdrag, vad jag förstod då, på juniorsidan någonstans. Så det var han inte så sugen på. Så jag vet inte vad som händer där riktigt framöver, och det vet kanske ingen av parterna.
Nej, men låter väl rimligt att landa i slutsatsen att Rögle verkar kommit fram till att de vill ha en annan riktning, en annan röst och en annan person på den liksom juniorrelaterade nyckelposten.
Ja, och det har väl med resultat att göra, antar jag. Och där hade vi en lång diskussion, jag och Daniel Glimmervall. Tittar man bara på siffrorna så ser det kanske inte så bra ut att Rögle i alla tre ungdomsjuniorlag missat.
U16, J18, J20, precis. Alla missat vid avancemang efter jul.
Ja, medan då Daniel kunde förklara, Glimmervall då, kunde förklara mer för mig vad som kanske ligger bakom siffrorna. Att egentligen så borde det inte vara möjligt. Något av lagen hade då bäst powerplay och sa en massa förklaringar. Och ändå så har man missat det. Så att han kunde ändå se mycket som var bra och så, som man inte bara kan se på siffrorna när man tittar.
Nej, spännande att följa. Det är ju onekligen så att det är liksom nya tider i klubben och nya kravribbor. Det ska framåt och det ska bli bättre. Jag saknar insyn i att veta liksom vad skälen är och så. Men att det kommer en förändring och att den kommer mot Glimmervalls vilja känns ju fastslaget i alla fall. Det är Rögle som vill kicka en ny riktning här.
Och vi har ju faktiskt en punkt kvar här. Ska vi ta den också?
Ja, ska vi?
Det är lite så jag tänker också. Att här är Röglepoddens Christian Lok. Så här. Och nu är vi framme vid favoritmomentet.
Oskarshamn!
Och så är det bara jag som gillar det liksom. Listan! Och sen är det nu utskälld och så ingen annan vill ha det.
Efter en timme och sex minuter.
Så får ni motstånda kollen med siffror. Ja!
Ja. Nej, vi kör igen.
Men lite grann.
Håll det spänstigt.
Ja, jag ska hålla det spänstigt. Rögle är sexa tabellen. Oskarshamn är...
sist.
Korrekt, Linus. Ta lite intressanta fakta här ändå. Oskarshamn har tagit 20 poäng. Rögle 39. Det är nästan dubbelt så många för Rögle. Alltså, de här 20 poängen av dem så kom alltså 10 av poängen. Hälften av poängen under de fyra första omgångarna. Ni kan ju själva räkna ut då att återstående 10 poäng har kommit på de återstående 20 omgångarna. Och Oskarshamn har alltså bara lyckats göra fler än 3 mål i en enda match. Och det var i den andra hemma mot Leksand. Då gjorde man 4 mål. På de senaste 4 matcherna har man 4 raka förluster, 3-12 i målskillnad. Man har en seger på de 9 senaste, 3 poäng av 27. Ni hör... formen är ungefär så som förhandstipsen var. En slagpåse i botten av tabellen. Och det är där de är nu. Dock, ska man nämna något positivt för dem så är det så att på hemmais så har de flesta poängen kommit. Inte helt oväntat för en nykomling. 15 av de 20 poängen är där. Vad mer? Ja, det finns faktiskt en bra siffra till. Man är 4 i boxplay på 83,33%. Det är lite ovanligt med tanke på övriga resultat de har haft. Så ganska bra boxplay lag. Bäste poängplockare är Tyler Kelleher, om man nu säger hans efternamn så. 5 plus 9. Egentligen ska jag bara säga två saker till. Den totala målskillnaden är 41-83. 41 mål alltså på 24 matcher. Det är man ju absolut jumbo på. Det betyder 1,7 mål per match. Det är i princip ingenting. Så Rögle... Nej, så ska vi inte säga, för då vet ni vad som kommer.
Jag minns en match från Rögle spelade på 80-talet. Man vann med 19-3 mot Tingsryd. Vad tror du skulle det kunna vara i fara nu?
Ja, kanske. Men vi ska också komma ihåg att Rögle faktiskt förlorade hemma mot Oskarshamn.
Precis som du tippar inför den matchen.
0-1, inga mål på det laget som... Ja, men därefter har det ju gått väldigt knackigt för Oskarshamn. Så det är ju en match som Rögle ska vinna, egentligen.
Det kan vi faktiskt vara överens om.
Ja, jag också. Jag håller med dig.
Ni tyckte att jag höll mig på en lagom nivå där.
Jajamän. Ja. Behöver inte ens gå till bjud den här gången.
Nej. Så är läget i alla fall. 1,7 mål alltså framåt i snitt för Oskarshamn. Det är inga bra siffror.
Får vi se om snittet har höjts eller sjunkit nästa vecka när vi snackar igen.
Ja. Vi försöker väl återkomma där i skarven mellan Oskarshamn och Växjö, de två matcherna i nästa vecka, va?
Ja, det låter som bra. Ja. Det låter som en bra idé.
Det blir vårt jullöfte. Och så rundar vi med att tala om att vår samarbetspartner och ständiga följeslagare heter Vågen Försäkringsbyrå.
Tack så mycket för uppmärksamheten den här veckan också.
Hej då!
Hej då!
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.